Övertexten för dagen är vägen till korset. 1971 var det 450-årsjubileum i Göteborg. Man invigde Skandinavium. Och det gjorde man med bravur. Man uppförde Aida, operan. Och som dirigent hade man fått dit Sixten Ehrling, som många av er kanske känner igen. Han hade en egenhet. Det var nästan så Magdalena använde sig av den idag. När han hade börjat fick ingen komma in. Då var dörrarna låsta. Den första sångsolisten som var där dag 1 och 2 var Birgit Nilsson. Som ni vet, det var slutsånd. Dag 3 var det Helena Döse ifrån Kungälv. Som sen kom ut i världen och blev en stor sångerska. Varför pratar man då om det? Ja, Aida finns. Den stora triumfmarschen. Triumftåget i Aida, som vi känner igen. Den skrevs ju av Verdi på 1800-talet. Den fick inte någon större betydelse först, men sen. Och man har till och med uppfört den utomhus. Och det fanns elefanter med. På ursprungsuppförandet på 1800-talet tillverkade man till och med trumpeter. Särskilda trumpeter som idag kallas Aida-trumpeter. Det var ett maffigt intåg. För oss i Sverige och övriga länder, som Magdalena sa, vi städade, är det väl ofta korteger med våra kungafamiljer i sina fina vagnar i guld och annat, dragna av mest perfekta hästar som samlar oändligt antal människor. Och de står där för att vinka med flaggor. Små barn har blommor. Och vi sitter framför tvn och tittar på det här, åtminstone jag. Vi var med och se prakten. I vårt hem finns en berättelse om när kung Gustav VI Adolf gjorde sin Eriksgata. Och det gjorde han i Linköping. Då hade den lilla gossen Bruno, som då var 4-5 år. Han hade fått en flagga och gå ner och titta på kungen. Och när han står där så kommer då kungen äntligen i sin bil. Och vad händer? Jo, när han åker förbi Bruno så tittar han på andra hållet. Vem var besviken? Palmsöndagen inleder påskveckan, som börjar med intåget i Jerusalem. Fortsätter med Getsemanestunden, korsfästelsen på Golgata och till slut uppståndelsen. Uppståndelsen som för oss är det som gör att vi som kristna alltid kan ta emot Guds nåd och befrielse. Dagens evangelietext finns beskrivet på ungefär samma sätt i alla våra 4 evangelier. I år läser vi som sagt i Markus evangeliet. Men evangelierna är rätt lika. Och det är inte så många texter som är så lika som just de här berättelserna. Vad är då unikt med den här texten? Det här är den enda gången i Jesu jordiska tjänst som han faktiskt planerade och främjade en offentlig demonstration. Fram till denna idag hade han alltid förmanat sina lärjungar att inte berätta vem han var. Hon hade ju medvetet undvikit offentliga scener. Vi kommer ihåg när Jesus var på förklaringsberget tillsammans med några av sina lärjungar där han träffade Elia och Moses. Han förbjöd sina lärjungar att berätta om vad som hade hänt. Men nu kommer han på det som är slutet av sin gärning, slutet av sin resa. Han har kommit fram till Jerusalem och börjar sitt intyg från byn Betania, där han just berättade för sina lärjungar hur de skulle hitta en åsna av alla djur. Varför planerade han då den här demonstrationen? I profeten Sakarias 9:e kapitlet står det: "Ropa ut din glädje, dotter Sion. Jubla, dotter Jerusalem. Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig är han. Seger är honom given. I ringhet kommer han, ridande på en åsna, på en ung åsnehingst." Vi förknippar väl vanligtvis inte den ödmjuka åsnan med kungadöme. Men detta var de judiska monarkernas kungliga djur. Vi kan se i många berättelser i Gamla testamentet, Första Konungaboken. I andra berättelser i Gamla testamentet berättas om David hade en kunglig hornmula. Salomos moders till kung på en vild åsna. Och senare genom århundrarna har biskopar, kardinaler ridit på åsnor på sina resor. De skulle göra som Jesus. Zakarias profetia inleds med orden: "Gläd dig mycket." Men i Matteus evangeliet uteslämnas denna fras. Istället berättas det: "När Jesus närmar sig staden grät han." Varför? Människorna runt Jesus hyllade honom med att ropa: "Hosianna." Och det hämtar från Saltaren: "Herre, hjälp oss." Det var ett liturgiskt rop på Gud, och det grundlunda betydelse är en bön om hjälp. Samtidigt är det här en lovsång till den på en åsna ridande Messias. Så är det också ett frälsningsrop. Påsken, sades det, och jag har läst någonstans, var judarnas förtjusning och romarnas förtvivlan. Så många människor. Vad kunde inte hända? Den romerska ledningen var rädd. Jerusalem ansåg av romarna som en krutdunk. Romarna var vana vid stora militära triumfpåk. En romersk general som segrade på främmande mark, som hade dödat minst 5000, han fick minsann ett triumfbok. Och där fick han ta med sig alla de djur han hade fångat. Han fick visa upp de slavar och kungar som han hade tagit med sig. Och där gick de i kedjor framför honom och bakom honom. Och sen avslutades paraden på en arena där fångarna fick slåss mot vilda djur. Vad betydde då den här demonstrationen för romarna? Ja, ingenting finns vet jag om det. Men det är säkert att de höll uppsikt den dagen. De levde med den möjligheten att någon eller några entusiastiska judiska eldsjälar kunde försöka döda en romersk tjänsteman eller uppvigla ett upplopp. Och det fanns olika potential för dispyter mellan de odiska judiska religiösa grupperna. Den som har sett Life of Brian vet hur de sitter på en arena och pratar om sina olika grupper. I samband med påsken, Passach, som var judarnas största högtid, så tror man att det fanns 2 miljoner judar i stan. Alla skulle vara där för att fira uttåget ur Egypten. Det kom folk från hela världen, sades det. Och med hela världen så menade man såklart det romerska riket. Och då vet vi hur romarna kanske inte reagerar eller reagerar. Men hur reagerar då de judiska ledarna på Herrens triumfbråk? När de såg den stora skaran samlas och hedra Jesus var fariserna rätt säkra på att Jesus hade folket med sig. De företog någon form av allmänt uppror under påskhelgen. Kanske skulle Jesus utföra ett stort mirakel och på det sättet fånga sinnen och hjärtan hos människorna. Vad de inte förstod var att Jesus gjorde så att de skulle bli tvungna att agera under högtiden så att Guds lamm kunde ge sitt liv för oss. Då är vi i mitten av detta och här kommer Jesus med sina lärjungar. Här finns palmer, här finns mantlar som han lägger på marken. Varför? Ja, det finns skrivet i Gamla testamentet att det var så man gjorde. Men det kanske också var så, fanns något väldigt praktiskt i det. Vi som åt på grusvägar och åt bakåt någon gammal bil när det är mycket torrt vet hur mycket damm det dammar. Och då kan det vara bra att lägga något så att det inte dammar. Det visade också vördnad inför den som red. Vördnad inför den man ropade Hosianna till. Pilgrimer och andra välkomnade Jesus. De bredde ut sina kläder och viftade med palmkvistar som symboler för fred och seger. Det står det i Uppenbarelseboken. De citerade från psalm 118 och utropade honom till Israels kung. Men när han gjorde detta grät Jesus enligt Lukas evangeliet. Varför? Han såg vad som skulle hända både med folket och med Jerusalem och med sig själv. Vad skulle hända? Vad tänkte lärjungarna? De såg Jesu roll i de stora händelserna. Hade han kommit för att skapa fred och rättvisa? Den betydelse hans död och uppståndelse skulle ha förstod de ännu inte. Jesu ankomst till Jerusalem var en handling av barmhärtighet och nåd. Det tänker vi kanske inte. Barmhärtighet och nåd. Inte en handling av rättvisa eller dom, som kanske många trodde. Han kom med räddning för folket. Men de vägrade att acceptera det. Fariser och skriftlärde drog då slutsatsen att Jesus måste förgöras. De profetiska skrifterna krävde att Guds lamm skulle korsfästas på påsken. I Johannes evangelium så går scenen i början från en middag i Betania och fortsätter i en bullrig offentlig parad i Jerusalem. Händelsen är beskriven i alla evangelister och vi kan därför jämföra de innebördes. Det är som mycket sagt en mycket offentlig uppvisning om vem Jesus är. Varför var han här? Hans syfte var ju att uppfylla gamla testamentets profetia från just Zakaria som vi läste nyss. Vad blev resultatet? En växande fiendskap mellan honom och de religiösa ledarna, vilket så småningom ledde till korsfästelsen. Men vem vann? Inom några veckor skulle evangeliet erövra världen. 5000 judar skulle förvandla sitt liv. När vi människor ber om hjälp finns Jesus mitt ibland oss. Vi läste här om söndags om den tro som fanns redan på Jesu tid. Och vad som hände på grund av de människornas tro. Tron är ett uttryck för längtan efter Messias, efter Jesus Kristus. Vårt möte med den som rider på en åsna in i Jerusalem. 2 gånger om året möter vi det här. 2 gånger om året är ordet Hosianna välkomnande i våra kyrkor. Hosianna, Davids son, välsignad var det han som kommer. Vårt evangelium slutar inte här. Det slutar med uppståndelsen, med nåden och förlåtelsen för oss alla genom Jesu död på korset. Men låt oss i våra hjärtan ropa: Hosianna, min Herre Jesus, kom. Hjälp mig och var mig nära. Amen.